Mina damer och herrar, Eventpodden. En podcast om det perfekta eventet av och med Carl Knutas och Jonas Bodin. Varmt välkommen. Eventpodden.
Jaha, då var det dags för Eventpodden igen, Kalle.
Ja.
Vad var det för spaningar när det gäller Gyllene Hjulet och det som vi pratade om senast?
Ja, den galan var ju nyligen. Ja, det var massa vinnare.
Jag vann rätt låt.
Jag tror det. Några var nog bra. Det var en del överraskande vinnare. Ett digitalt event vann ju årets B2B, tror jag. Det var lite oväntat. Okay. Ett gamer-event vann, tror jag, B2C. Mm. Det var kul. Gamer-världen är ju väldigt så här brand experience-ig. Så det var kul att se att de har kommit så långt med det. Som One Motion gjorde. Och det var ett festivalevent som vann bland annat och sådär, som visar att sådana events fortfarande är roliga. Så nej, det var många bra vinnare. Mm.
Du var nöjd med?
Ja, det var jag. Jag var inte där dock, jag var inte på galan.
Och på egen event producerande sidan, är det full fart eller är det sommarlov redan?
Det är inte så mycket genomförande nu. Vi preppar för en kaotisk september. Det kan vi kanske vi toucha på här senare i podden med våra gäster. Men, och så behöver jag på att packa väska mentalt för Almedalen också.
Härligt. Det, laddad?
Ja, mycket.
Mm. Själv försökte jag få biljetter till SAS den här första elflygningen 2028 igår. Jag tror att våran gäst fick biljetter. Jag står på väntelistan. Jag ska se om jag kan få trade det kanske.
Men du fick inte?
Nej, jag fick inte. Nej, okay. Jag var för långsam på det.
Okay. Hur många släppte de? Bara så var det ett plan eller det är ingen som heter?
Det är tre destinationer som de, eller avresorter som de tänker testa. Så att, får se om vi får till det. Ja. Jag hoppas att några hinner snabbare än 2028 som är tanken. Men det är i alla fall SAS plan. Men du, vi ska djupdyka idag i hur man säkerställer att man får rätt talare varje gång. Mm. Det tror jag att vi har någon här som kan svara på. Mm. Och sen så ska vi också prata med en rockstar-futurist. Vad man tänker kring en föreläsares vardag och lite kloka tips och sådär. Mm. Så vi välkomnar två rockstar får vi säga. Mm. Nina Spegel, vd på MySpeaker. Och Stefan Hyttfors, en av landets mest anlitade talare och rockstar-futurist. Det lovar en del. Alltså. Välkomna båda två.
Tusen tack.
Tack så mycket.
Kul att vara här.
Kul att vara här.
Ja. Innan vi dyker in någonstans, fick du biljett till flyget, Stefan?
Jajamän.
Fan! Eller grattis med det.
Ja, men det måste ju ingå i, om du ska hålla fanan på någon rockstar-nivå så måste du väl åtminstone våga kliva på premiärflyget för ny teknik.
Verkligen. Ser vi fram emot. Hoppas några hinner före 2028.
Ja, jag har träffat Vidrös vd och han lät så pass optimistisk. Jag gissar att ganska många bolag typ, alltså det här är ju ett spann. De tror att om 5 år ungefär så har de kommit så långt. Så då är vi up and running. Det här handlar ju om att sätta det i bruk kommersiellt. Mm. Men det finns ju redan idag så finns det ju elektriska flygmaskiner som testkörs och så. Mm. Så
att, men det var genialt av SAS får man väl säga då. Oväntat att de var så på. De vann ju det här på något sätt ändå.
Fast jag som tittar på trender skulle väl kanske inte ge SAS Disruptor-etiketten. Så det är nog bra för deras image.
Ja men verkligen, det gläder mig.
Det gör det.
Mm.
Så det var kul.
Vi brukar utgå ifrån att man inte vet någonting om någon för att ha en bra start för det här för de som lyssnar. Så vem är Stefan Hyttfors?
Det är en jättebra fråga som jag ställer mig själv ganska ofta. Jag är en person då som, och det vi kommer in på här, om vi tar den här biten utav vem jag är, så är jag en person som är väldigt dålig på att komma ihåg någonting av det som har hänt. Jag har full fokus framåt hela tiden. Så det är väl den korta förklaringen. Jag är väldigt, väldigt duktig på att blicka framåt.
Så dina 12 år som föreläsare, vi ska inte titta så mycket bakåt?
Ja, vi kan göra det, men det är ofta på den nivån att det är genant. Alltså, eftersom jag ibland träffar människor som jag tidigare har träffat och dålig då på att ens komma ihåg sånt. Jag är så här, enligt min fru så är jag helt dum i huvudet på så sätt att jag aldrig kommer ihåg någonting. Vilket ju är intressant då, med tanke på att när man föreläser så måste man ju ändå på något sätt få ihop det till ett begripligt. Så att, jag vet inte om det var en bra förklaring, men det är jag i alla fall.
Den där ska vi bara i djupare hur du klarar föreläsningarna med det perspektivet.
Ja.
Vi hälsar Nina välkommen också.
Tack.
Berätta om dig, vem är du?
Det där är ju, som Stefan sa, en väldigt stor fråga. Ja. Men jag ska inte ta er till psykoanalyssoffan. Utan jag tänker att jag svarar på den ur perspektivet att jag är här. Jag är vd på MySpeaker. En talarbyrå som har funnits blott i 3,5 år. Grundad i Finland för 5 år sedan. Ja. Och är väl därför att jag är supernyfiken. Både på det som hände igår och det som hände framåt, tror jag. Och det är därför jag älskar den här branschen. Den matar mig med massor med intressanta vinklar, insikter, perspektiv. Genom att få träffa Stefan och en massa andra intressanta personer som kan göra det bra för våra kunder på olika sätt beroende på utmaningar.
Men du har varit i branschen längre än så?
Ja, jättelänge faktiskt. Sen 2002 med ett kort avbrott, eller 5 års avbrott, för att testa utbildningsbranschen som var enligt mig superlångsam och tråkig.
Så tillbaka på rätt, ja. Rätt forum.
Ja, den är superbra, men det här passar mig bättre. Ja.
Härligt. Och då ska vi ägna en stund idag och försöka förstå hur man ska välja rätt föreläsare varje gång. Mm-hmm. Och hur man spanar i framtiden på bra sätt, Kalle. Mm. Det är båda gott. Det är dina ämnen.
Ja, verkligen. Nej, men i mitt jobb, jag använder det mycket. Eller vi bokar en hel del talare. Vi träffar mycket föreläsare, så det här ska bli jättekul.
Vi börjar med Stefan, ska vi se vad din unika förmåga att förutspå saker. Hur gör man? Alltså hur, med allt som händer, farten, och hur håller du koll på vad som trendar?
Alltså jag vill ju till att börja med var tydlig med att jag vet ju inte hur framtiden blir heller. Så att det som har gjort att jag har livnärt mig på det här i 12 år har ju inte varit det som du säger, en unik förmåga att förutspå. Utan det handlar ju snarare, skulle jag påstå, om en tillräckligt bra förmåga i alla fall. Att reflektera och skjuta in tankar kring det som de flesta kanske redan egentligen vet händer. När man pratar om just sånt där så brukar jag påminna om Kierkegaard, för att vara lite filosofisk. Han sa en gång att livet förstås baklänges men måste levas framlänges. Ah. Och eftersom vi människor är liksom programmerade så att vi vill förstå. Det är ju, vi vill alltid försöka förstå. Så försöker vi ju hela tiden. Så varenda, om du liksom vässar din sinne lite grann, varenda sån här konferens som handlar om framtiden börjar alltid med en tillbakablick. Det är alltid något, för det är det som är egentligen det enda sättet som vi kan på något sätt bygga upp en bild av att vi faktiskt har koll på vad vi pratar om. Och sen när alla är med på den resan och man känner så här, ja, men jag känner igen mig den, check liksom. Då har jag legitimerat mig, då har jag liksom fått okej på att nu börja spåna om det som vi faktiskt måste erkänna att vi inte har en aning om. Men det som jag vill säga då, det som jag brukar peka på, det som jag gör som kanske inte alla gör, det är ju att jag ägnar mycket tid åt att titta på trender och scenarios. Generellt sett så skulle jag säga så är vi väldigt fokuserade på experter. Så futurist är egentligen, om jag ska beskriva det enkelt, det är egentligen motsatsen till expert.
En experttolkare, eller?
Nej, men en expert är ju jäkligt duktig. Det är därför man får etiketten expert.
Just det.
Men det man är duktig på är ju egentligen bara det vi vet. Alltså det som har hänt. Historia. Och en framtid som är en extrapolering av det passerade. Alltså att vi fortsätter. Den är ju fantastiskt viktig då att ta in experten för att navigera i den framtiden. Om vi tänker att framtiden kommer fortsätta ungefär som dåtiden. Men om vi får för oss nu att vi rör oss in i alltså det här terrängen har vi aldrig varit i. Då kan experten till och med bli kontraproduktiv och farlig. För experten ger ett sken av att vi faktiskt har någon här som kan hjälpa oss att navigera. Så just nu, exempelvis, om vi tar ett konkret exempel. Just nu så pratar vi om inflation och räntor. Och experterna som vi alla lyssnar på då, när vi slår på agenda på söndagskvällen, de kommer ifrån Riksbanken och sådär. Och det enda jag kan säga då som trendspanare är så här att ja, de har ju alltid fel. Alltså det är den enda trenden jag kan se. Så, här. Så när de sa att nu kommer räntan vara låg, då var det tvärtom. Och när de säger att nu kommer den stanna kvar så här och vara hög längre, då yes, om jag bara ska titta på trenden så är det rimligast att anta att de har fel nu också. För de har haft fel 20 år hittills och de har sannolikt fel framåt också. Så att mitt råd till folk då när man ska lära sig lite om framtiden är så här, lyssna mindre på experter och börja allokera tid, pengar, resurser till att studera trender och fundera i scenarios. Då kan du bygga scenarios sen, helt galna wildcards eller tänkbara eller troliga. Och sen när du har dina scenarios, då kan du liksom allokera budget eller tid eller fokus lite parera, efter det. Så det är snarare det handlar om än att så här gissa hur det kommer vara om 5 år.
Ja. Och vad, när du gräver in ditt ämne, vad är det, letar du efter det galnaste alternativet eller är du liksom i sans, är du nära experten eller vill du ta det så långt som möjligt?
Nej, bara det mest relevanta.
Ja.
Alltså en föreläsare, jag brukar säga så här, det finns olika typer av föreläsare och ett sätt att differentiera sig, det är så här, pratar jag om mig själv?
Mm.
Det finns många som pratar om sin resa, jag har klättrat upp för ett stort berg eller haft ett landslag eller något sånt där, och alla vill höra den historien, de åker runt och berättar samma historia om och om igen, för alla vill höra den och den peppar och inspirerar eller något sånt där.
Mm.
Jag är ju en sån som aldrig pratar om mig, utan jag pratar om något som ska kännas som att jag pratar om dig.
Mm.
Du som lyssnar, och då måste jag vara relevant. Så då handlar det snarare om jag har ju liksom ingen förmåga att se någonting än vad alla andra ser. Utan just nu vill alla veta vad betyder AI eller vad betyder inflation eller sånt. Och då ska jag ge reflektioner utifrån vad målgruppen kan ha nytta av. Mm. För det här finns ju en hel del trendföreläsningar och säkert många varit på som blir någon så här, det blir bara liksom en tekniksallad eller en påfågelfest liksom, när man kör upp 17 slides med så här, nu kommer AI och sen kommer robotar och sen kommer liksom, och det hjälper ju ingen människa.
Nej.
Så om du går därifrån och känner dig lite så här småstressad bara för att jävlar vad mycket som kommer, då har du ju inte egentligen gjort någonting annat än en liten pausunderhållning.
Mm.
Så det handlar ju
eller stressat dig för att du har fått ännu mer att förhålla dig till i halvsanningar.
Så kan det också vara. Då kan du ju till och med ha, istället för att skapa värde, skapat nya problem.
Ja.
Så det handlar ändå om att vara relevant. Och då handlar det, för mig så handlar det ofta då om att hur skulle jag kunna till den här målgruppen som jobbar på bank eller som jobbar med sälja kläder eller vad det nu än är för människor som jag träffar så att säga. Hur skulle jag kunna ge dem en tanke på temat, om det nu är AI eller någonting som som de kanske inte har tänkt själva.
Mm.
Och som de går därifrån med och känner så här, shit, där trillade det ner på lätt, så har vi aldrig tänkt förut. Då kan det bli något värdefullt.
Mm.
Känner du någon trend med tid? Alltså förr i tiden, innan pandemin, så var det ju, föreläsare fick ju ganska mycket tid. 45-60 minuter, jag vet inte när du är bäst. Men känner du att blir tidsfönstret mindre nu för tiden? För jag tycker många kunder säger, nu är det 25 minuter eller sådär.
Jag håller med.
Alltså, har det minskat? Eller, alltså,
det har det.
Hur mycket tid får du?
Jag får i och för sig ofta fortfarande en timme.
Okej, okay. Bra då. Ja.
Men de har förstått att de kan inte dela ut timmar per automatik.
Nej.
Och de har förstått skillnaden mellan någon som är van att faktiskt också underhålla. Jag ser ju mig själv som underhållare.
Mm.
Att underhålla en publik och ha energi i ett rum i en timme är viktigt.
Mm.
Och det var inte riktigt lika. Man slarvade lite mer med det innan pandemin, upplever jag.
Så man kräver mer lite fart? Eller vadå, lite, en bättre show? Eller? Nej.
Ja, men, ja, jag tror det. Jag tror att så här, min spaning generellt när det gäller mötet, den är att ribban har höjts.
Mm.
Vi har gubevars nu lärt oss efter pandemin att vi behöver inte liksom kliva upp 4:30 på morgonen för att dra till Bromma och flyga till Malmö för att kolla en PowerPoint.
Nej.
Så den delen av mötet har vi digitaliserat.
Mm, ja, verkligen.
Men och mötet i själva verket nu har blivit en social tillställning.
Mm.
Och vi blir, ja men med all rätt så blir vi ju inte bara besvikna utan kanske också upprörda allt oftare om mötet som vi nu har tagit oss offsite, kanske till en konferensanläggning eller i värsta fall suttit och rest hela gänget, om det blir en sån här PowerPoint-fest.
Mm.
Så att därför tror jag att fler och fler har insett att men de här som inte är vana att underhålla och kanske inte ens har det perspektivet, de får max en kvart eller något sånt.
Ja, men,
så att vi får ett tempo
det.
I det här.
Ja, precis. Man börjar förstå det.
Och det är för att mötets, liksom, vikten av mötet blir...
Man ser andra variabler av det.
Ja, det är viktigt bra möten nu.
Mm. Ja,
men
bra.
Men, och det känner du igen, Nina, i förfrågningarna som kommer till er?
Ja, men det gör jag. Alltså, du tänker på tidsperspektivet. Eller
ja, kravställan på föreläsarna.
Ja.
Eller?
Ja, men det gör jag. Vi, höll jag på att säga, både rådger ju och avråder i den frågan. För att det är en ganska vanlig fälla att falla i också. Att man tror att more is more, liksom.
Mm.
Och ibland kan det vara otroligt befriande att bryta det. Ge en person mycket tid istället för att ha 5 personer.
Mm.
Både ekonomiskt och också att vara ett litet avbrott till det här snabba snabba. Som tenderar att kanske bli lite ihåligt tycker jag. När man precis har kommit dit, när man är intresserad av att börja lyssna, så är det slut. Mm. Man hinner bara få inledningar på saker. Och det kräver väldigt mycket också tycker jag av en föreläsare. Att göra korta saker. Och alla format passar inte. Att göra oss korta. Alltså det är olika. Mm. Det är nog det som vi försöker vara tydliga med när vi snarare då kravställer kunden på vad det faktiskt är de frågar efter. Mm. Ska jag säga.
Mm. Vet de det då? Vet de vad de vill ha? Det är min känsla att de ofta inte vet.
Nej, men, ja, jag håller med.
Precis, det är, antingen är man väldigt sugen på ett namn, ja. Den här personen, en kändis eller vad det är. Men annars är man väldigt...
Ja, liksom, man tror sig veta kanske. Mm. Ibland, det är som en själv. Liksom. Man far efter det man kan om olika ämnen och så frågar man efter det man känner till eller det man har hört, att någon annan har hört var bra, men är det rätt för oss just nu här och varför? Mm. Så det är ju vår uppgift. När vi får förfrågningar till exempel på specifika namn så frågar vi ju alltid varför. Vi kan säga att det här är en fantastisk person, men den här rätt här. Vad är det ni vill? Backa. Vi går tillbaka. Vad vill ni ha sagt? Vad vill ni känna? Vilka är det som sitter här? Mm. För att få en känsla för vad det handlar om, ska jag säga.
Och då landar man nästan alltid i Stefan.
Exakt.
Eller?
Oj, nej. Högt tryck.
Jag måste ju själv påstå att jag är absolut inte alltid rätt talare.
Nej, det var för det jag har en fråga. Är du rätt talare alltid?
Såklart inte. Jag tror att man ska vara väldigt ödmjuk inför det faktum att man har olika styrkor och svagheter i. Jag får ibland den här frågan, eftersom jag pratar nästan utslutande för näringslivet, så blir det så här att, men är det inte läskigt att stå där inför så här massa vd:ar på tyska företag som har dubbeldoktortitel och alla är så viktiga liksom. Och så, nej, det är faktiskt aldrig läskigt. De känner mig väldigt bekväma. Men det som är, när man är riktigt skitnödig innan, det är liksom när man står inför så här 700 pers som jobbar på fabriksgolvet som sitter med cowboyhatt i publiken och bara vill hem och ha fredagsmys och käka nachos egentligen. Ja. Då känner jag så här, det är inte riktigt jag. De borde ha liksom kanske någon komiker här istället. Mm. För jag kommer prata om saker som, även om jag återigen ser mig själv som underhållare, så är underhållning för mig är att ha provocerande och inspirerande och kanske roliga i för sig, men ändå spaningar som är relevanta ur ett affärsperspektiv. Mm. Och då måste du vara intresserad av affärsperspektivet, och det är ju faktiskt inte alla människor som är intresserade av strategiska frågor. Nej. Så att om du inte är intresserad av okej, nu exempelvis just nu så är det ju många som jag träffar där jag förklarar för dem vad det kommer innebära om de går från att vara en serviceleverantör till att bli en plattformsleverantör exempelvis. Mm. Det kan man göra på olika, det behöver inte vara så styltigt som det lät, utan det kan man göra på roligare sätt så. Men om du inte ens fattar grejen eller är intresserad av det, då flyger det här över huvudet och då blir det bara jidder.
Då är 45 minuter till timmen lång.
Ja, så ibland när jag har haft sådana här, för jag har ju också varit på konferenser där man känner sig, man går till frukostmatsalen liksom på någon sån här resort, det är ofta fina ställen så, och klockan är 7 på morgonen och man ser att så här, konferensgästerna sitter fortfarande med öl i poolen, då känner man så här, jag är inte rätt för det här eventet. Liksom.
Vad gör jag här?
Ja, så kan det vara.
Får man ställa en fråga som futurist, hur långt fram, de sakerna du pratar om nu, AI, räntorna, inflationerna, det är ju nu.
Ja.
Men hur långt futuristiskt är futurismen, får man säga då?
Kunderna säger, du 10 år här, har du någon 10-års
tecken? Ja, men vissa har väldigt konkreta, så här, vi har tema på den här konferensen är 2049, eller, du vet sådana saker.
Ja, men det är ju jättenice.
Och då kan man ju också jobba utifrån det. Mm. Och då blir det ju väldigt... väldigt viktigt kanske att också koppla det till, jag menar, vi kan ju prata nu om många är intresserade av geopolitik exempelvis eftersom världen ser ut som den gör, och då kan man ju ändå stretcha det utan att på något sätt försöka göra anspråk på att veta hur det ser ut 2049, så kan man ändå då peka på att okej, vi har börjat nu och se ändå att vi kliver in i det här som kallas den multipolära världen, vi börjar bygga en mur igen. Den har ju successivt under 3 decennier nedmonterats. Mm. Och det har ju fått till följd att exempelvis handelsmönstren har sett ut på det här sättet. Och vi har till och med infrastrukturmässigt byggt ihop Europa med Ryssland och sådär. Och nu helt plötsligt då så kan vi iskallt räkna med att under de kommande decennierna. Först nu så har vi ett krig som pågår, som vi tycker pågår i Ukraina. Men det kanske bara är som så att det är ryssarna som har rätt. Det pågår ett krig mot väst. Och just nu är fronten i Ukraina. Så snart så sjunker in här hos oss liksom att vi befinner oss i ett, förhoppningsvis ett kallt krig. Och inte ett liksom med gröna gubbar. Men ändå så här, ändå en ny verklighet där vi ser att okej, globaliseringen finns inte längre. Det betyder att nu har vi den här multipolära världen. Vad betyder det? Den kanske betyder att du måste välja sida. Jätteofta måste du välja sida. Hittills har det bara handlat om så här, får vi ha TikTok i telefonen? Om 5 år så kanske jänkarna börjar lägga sig precis allting. Vad har vi teknikleverantör på det här? För annars kan du inte jobba med oss. Och så lyfter man på det på lite sådana saker. Och så tittar man på vad skulle i sånt fall en ny mur liksom i en värld där det finns 3 supermakter. Vi är ju vana vid en supermakt. Och med supermakt menar jag bara någon som tycker att det är helt rimligt att de bryter mot reglerna utan att åka på torsk. Liksom.
Och bestämmer sig många.
Ja, nu har vi 3 sådana som tycker så här, vi får bryta mot reglerna utan att du ska göra någon, alltså, ha någonting att säga. Vad innebär det? Och så kan man måla upp sådana scenarier över några decennier. Så här. Men jag menar återigen, det här med att singulariteten och allt blir i rymden. Nej, jag tycker att väldigt ofta så har vi tyvärr för mycket fokus på det här alldeles urspejsade. Ja. Sen kanske det kan vara kul. Science fiction är kul underhållning också. Men det måste landa i någonting som blir greppbart. Vad gör vi nu då? Mm. Det kan inte bara vara så här, framtiden är liksom AI-amöbor.
Ja. Jag kan säga att där upplever vi en helt annan verklighet. Alltså, nu är ju frågorna handlar om här och nu. Det är väldigt här och nu. Hands on, så här, hur gör vi? Hur leder vi förändring? Hur hanterar vi geopolitiska läget? Vad får det här för påverkan på oss som kommersiell verksamhet eller som organisation eller så? Så det är ganska mycket sånt och väldigt lite självflygande bilar och Google-glasögon och vad det nu kan vara som man snackar om. Liksom. Alltså storheten är ju att hjälpa företag och organisationer att navigera i en ganska rörig värld. Och det är ju det som blir läckert då. Man kan bidra med de perspektiven som du gör bland annat. Och som också en del experter, gubevars, gör. Liksom, för att det ska bli begripligt. Ta sig framåt.
Har vi ängsliga, nu är vi ju på företagssidan oftast när du föreläser. Har vi ängsligt ledarskap just nu? Är vi efter pandemiängsliga eller är vi...
Alltså vi upplever nog kanske både och. Jag tycker att det finns, det beror på vilket perspektiv du har alltid. Det är så svårt att svara entydigt på frågor. Jag brukar bli förbaskad på människor som tenderar att titta för mycket på nyheter. Jag tycker att deras världsbild blir så fantastiskt mörk. Och den är ju inte det. Det är bara att den speglas så där. Och den är mörk, men den är också ljus liksom. Så det beror på vilket perspektiv. Och det är ju våran grej. Att bidra med tillräckligt mycket perspektiv för att människor ska fatta klokare beslut. Är du ledare så behöver du ha många perspektiv. Och du behöver ha ett visst ljus. Sen behöver du också förstå mörkret kanske. Men vi ser en ängslighet tycker jag i form av... Det vanligaste som jag kommer att tänka på, det är ju bristen på beslutsfattande när det kommer till exempel arbeta hemifrån eller på kontoret. Ja, det lever fan är fortfarande kvar. Så hur ska vi göra? Vi har inte fattat besluten. Vi är ängsliga kring vad ska folk säga. Personalen är irriterade för att nu kommer jag ju in, men då var det ju ingen här. Så kommer jag in och så sitter jag i ett rum och så har jag digitala möten hela dagen.
Fast jag kan förklara vad det där handlar om. Jag har pratat såklart en del om det. För att provocera lite då, så jag skulle bara svara tvärsäkert. Ja, det är jätteängsligt ledarskap just nu. Och det handlar om dels det som du pratar om, det här ängsligheten av överhuvudtaget att hitta sin roll. Det var, om jag skulle spetsa till det lite då, som jag ofta måste göra eftersom jag är underhållare, så måste jag säga att fram till pandemin var det skitlätt att vara ledare. Det var bara att åka till jobbet egentligen, det räckte. Eftersom alla egentligen gör det de ska. Det är det. Folk är liksom superduktiga på att själv organisera sitt arbete eftersom vi är sociala varelser. Så när man kommer in på kontoret så vet man vad som gäller. Det är en kulturfråga. Och här i Sverige dricker vi liksom inte nubbe till lunch, men jobbar i Köpenhamn så gör det. Alltså alla gör som de andra gör. Om du istället då leker med tanken nu att vi inte har en arbetsplats längre. Vi har liksom successivt börjat vänja oss vid tanken på att just det, arbetet är inte en plats. Så när jag säger, vad jobbar du? Så kanske du om några år inte ens tänker på den här platsen. Utan du börjar beskriva snarare någonting gemensamt som ni försöker åstadkomma i den här organisationen. För vi är nu platsoberoende. Då blir det helt plötsligt inte längre en fråga om att själv organisera, utan då kommer det här klyschiga ordet självledarskap in i bilden. Så då krävs det faktiskt, om du ska ha en organisation där medarbetarna ser på relationen mellan sig själva och sina arbetsgivare som någonting annat än ett lönekuvert den 25 bara. Vilket ju är lätt utbytbart. Det blir liksom relationen mellan dig och arbetsgivaren blir ungefär som elbolag eller bank. Du byter så fort någon höjer premien lite grann. Om du ska se det på något annat sätt, då ska du ändå ha ett hyggligt liknande svar. Så när man ruskar om, man väcker de här människorna 8 på morgonen och säger så här: vad är det ni gör som inte de andra gör? Och så känner man, ja men det, jag känner igen det här, de pratar om samma grej. Mm. Den organisationen kommer bli väldigt vass. Det där är mycket svårare för ledaren att få dem att dra åt samma håll och fatta vad det är vi håller på med än att bara komma in och göra det som man förväntas göra. Mm. Så att det här som vi upplever nu, att alla håller på att prata om så här, får ni vara hemma eller får ni, nej vi har Innovation Wednesday så alla ska vara vid kaffemaskinen på onsdagar för där händer så. Mm. Det där är ju bara liksom en jävla bullshit för att ledarna har fortfarande inte riktigt fattat vad ska jag göra. Och slutkontentan av allt det här blir att vi kan plocka bort en jävla massa chefer. Mm. För de behövs inte längre. För de,
uppgift att fylla.
Nej, de är egentligen där på grund av en gammal liksom, kvarleva efter industrisamhället när ledarskap handlar om att styra och kontrollera.
Mm. Mm.
Så att, och att de är ängsliga, att de är ängsliga idag handlar ju också såklart om ekonomin. För ja. Nu har vi, precis som Nina säger, alla tittar alldeles för mycket på nyheter. Och på nyheterna står det att det är lågkonjunktur om en kvart. Mm. Så förbered dig för det värsta. Snart faller allting fritt. Och då blir alla ängsliga och då säger de så här: kapa allt rörligt i budgeten. Och så, här. Så det är mycket svårare för oss, i alla fall för mig. Mm. Om jag är ensam om det så får ni säga, då är det bara för att jag är dålig. Liksom. Men jag kan ju säga att nej, jag märker det mycket fler stolpe ut nu. Alltså på frågor. Mm. Ah, vi kanske kör 2024 istället. Och så där. För man är ängslig liksom. Mm. Så att, ja, man är ängslig för att pengarna är läskigt. De vill man liksom lägga på hög. Och man vet inte riktigt vad man ska vara till för i en värld där folk sköter sig själva.
Mm. Spännande. Mm. Och tid. Vi kommer också från en tid där man stängde och öppnade Sverige på ett par dagars varsel. Nu får alla gå till jobbet, nu får alla gå hem. Nu får sätta ta beslut med lite sikt. Det var ju en stund sedan vi gjorde. Mm. Så man är lite ovan vid det. Mm.
Korta boliner.
Ja.
Korta boliner, alltså verkligen.
Mm. Mm.
Alltså jag sitter fortfarande och tänker på den här. Jag tänker ändå så här, det finns en konflikt mellan att vi är sociala varelser men vi kan jobba, alltså vi har inte behov av att samlas vid kaffemaskinen. Så här, jag kanske är gammaldags. Jag är ändå yngre än du.
I
beg to differ. Alltså, jag tycker att det är, och det är kanske så här för att jag försvarar min egen roll, så jag sitter och babblar.
Men hörde du mig säga att vi inte behöver samlas?
Ja, det tycker jag.
Men jag sa ju precis att värdet på mötet har ökat.
Ja, men det var det du sa, men samtidigt så säger du så här: varför ska vi komma in till kontoret?
Nej, jag sa att vi behöver inte leda den längre för att få folk att göra det. Jag sa att vi jobbar platsoberoende. När jag är, alltså det är jätteviktigt. Bara titta på människor då. Människor vill ju träffas.
Ja, fast om man inte styr upp det så tenderar det att bli individen som sätter sig själv först och verksamheten sist. Och om alla individer sätter sig själva först och verksamheten sist.
Ja, men det där säger du bara för du jobbar med oss som är narcissister.
Touché. Men ni är ju inte inne på kontoret.
Nej.
Okay. Det upptar för mycket av ditt medvetande. Så det, nej.
Men det är en väldigt, den där frågan dyker upp från kunder hela tiden. Den är väldigt vanlig. Den är ju på bordet hela tiden nu. Det här med vad ska vi göra med folk på kontoret.
En spaning till.
Jag ska bara säga det på den där. Att det är ju skillnader. Om du tittar exempelvis på i Sverige mot USA. Så här vill ju folk tillbaka till kontoret. Om man inte måste så vill man ju inte det, exempelvis i USA. Mm. Och då måste man liksom börja förstå ändå att okej, här är vi faktiskt lite mer ett lag. Mm. Medan där kanske det är mer fokus, precis som du säger, på just individen. Bara så här, what's in it for me? Liksom. Mm. Så att, förlåt.
Men det är ändå härligt att vi är i ett helt annat spann än vad vi var för några år sedan bara. Alltså, valmöjligheterna öppnar ju massor med härliga lägen. Apropå att se ljusare eller mörkare.
Mm. Absolut.
Omställningen är ju alltid tuff. Vad finns det mer för spaningsområden? Vi har varit lite på geopolitiken och vi är på kontorsfrågan. Vad tangerar du med för ämnen?
Jag, som sagt, jag vill ju vara tydlig med det. Jag ser ju inga andra trender än vad andra människor ser. Nej. Utan det, de stora trenderna är ju de som berör oss. Alltså man, när man tittar på världen idag så ser ju allihopa så här att okej, hållbarhetsfrågan är aktuell för alla. Vi pratade nyss om ekonomin. Den är ju i högsta grad relevant och aktuell för alla. Teknikfrågan är alltid central och aktuell för alla. Så det finns ju några sådana här stora makrotrender som man kan... Men då är jag tillbaka på det där. Då handlar det ju om vad i den här trenden blir någon form av hjälpfull reflektion för mig som åhörare. Mm. Om vi snackar om
hållbarhet
exempelvis, så kan man säga så här att det är samma sak där som det här, den här tekniksalladen som jag sa. Det, liksom, det hjälper ju ingen att åka runt och säga så här att klimatförändringarna är dramatiska, vi måste ställa om. Det är exceptionellt få människor som sitter där och inte tänker att så är läget. Mm. Så att vi är överens om det. Frågan är ju i sånt fall hur. Och då kan jag ju säga så att ja, men, i min värld då så kan det räcka med nyanser. Det kan vara så här att om jag går in och istället säger så här att det jag upplever nu i näringslivet när jag är ute och träffar människor i alla tänkbara olika industrier och olika världsdelar och kulturer, det är ju att det som förr var en kostnad och ett problem och kanske i värsta fall ett välgörenhetsprojekt, det har nu blivit en möjlighet till tillväxt och lönsamhet. Så tävlingen mot noll är igång. Och har ni inte fattat att den är igång och att det är där du kommer växa genom att skapa nya affärsmodeller istället för att effektivisera de gamla, då ligger ni redan efter. Liksom. Mm. Och bara genom att börja paketera det så och presentera det med något case eller någonting sånt där, så sätter man ju liksom nya tankar i huvudet på dem som kanske fortfarande ser det här som att fan, vi måste bara minska. Vi måste minska våra utsläpp. Hur ska vi göra det? För då sitter man ju kvar i det gamla narrativet. Mm. Och i värsta fall börjar man prata om att vi måste rädda klimatet eller rädda planeten. Då känner man så här, fan, planeten skiter väl i varmt det här. Du behöver inte rädda, det handlar ju om oss. Ja. Hur länge ska vi finnas på den här planeten? Hur ska den framtiden se ut? Det är ju det enda vi snackar om. Liksom. Så, fan, planeten kommer ju inte att sörja oss. Den har väl inte haft någon minnesdag för dinosaurierna eller något sånt heller. Liksom. Det kan bli bara så här, återigen lite reflektioner som är värdefulla istället för att rada upp liksom, så här varmt var det förra sommaren och nu blir det ännu värre, och så bara öka ångesttrycket. Det hjälper ju ingen. Nej. Så att
Nej,
men det som hjälper är ju hands-on i alla ämnesområden, skulle jag säga. Och det är ju också en sån här trend i våran lilla ankdamm talarbranschen, skulle jag säga. Alltså att det blir konkret och att det blir till användning, att det blir till... Det finns givetvis ett stort behov av underhållning eller inspiration. Men det finns ett stort behov av att förstå. För det är mer och mer saker som går fortare och fortare och blir mer och mer komplext. Så vi hinner liksom inte processa dem och vi hinner inte fatta betydelsen av dem och så vidare. Och vi märker ju, hållbarhet är ju det, så här, det är det största växande ämnet vi har haft sedan vi startade. Tack och lov. Sen gör vi ju vårt för att liksom påverka det också, såklart. Klart att vi måste ha ett finger i spelet någonstans. Och det som är mest efterfrågat är ju de som kan tala om hur andra har gjort. Rent konkret. Vad gjorde transportindustrin? Vad har energisektorn gjort? Hur kan man liksom tänka, tycka och workshoppa kring de här frågorna för att liksom på riktigt ta något litet kliv liksom. Bort från det där. Ja, det vet vi, men hur gör vi?
Igen då lite ängsligt, hur gör andra? Hur ska vi göra? Hur ska vi tänka? Eller man söker någon att hålla i handen eller bli ledd av?
Ja, jag vet inte om det är ängsligt eller om det bara är så vi fungerar. Liksom. Alltså, vi kanske är ganska kortsiktiga, annan typ av dinosaurier på vissa sätt. Ja, men
men vi är ju trygghetssökande.
Ja, och inte så förändringsbenägna kanske heller. Alltså håller oss till det som... Det är därför vi kanske inte har gjort mer i klimatfrågan.
Ja, fast vi har ju en kultur av att jaga best practice.
Ja.
Så att om jag ska lägga fram ett förslag på en ny riktning, en ny strategi, en ny tanke, hej, ska vi liksom istället för att hålla oss på stigen, ska vi bara gå rakt in i djungeln och hugga oss fram där? Så här, då, för att få med mig flocken i det läget, så underlättar det ju om jag kan visa på, kolla, det här gjorde dem.
Mm.
Och de fick allt det här guldet. Liksom. Mm. Ni känner till Kahnemans förlustaversion. Liksom. Människan behöver dubbelt så mycket i guldskålen liksom, för att acceptera en förlust. Liksom. Så att vinsten måste vara minst dubbelt av förlusten. Annars så kommer vi att skydda det vi har. Och det är det tyvärr vi ser många gör. Man skyddar sin marknadsandel. Man skyddar sin business, sin affärsmodell.
Mm.
Snarare än att vara rädd och oroa sig för vad man faktiskt skulle kunna få som man nu går miste om man inte vågar gå den här nya vägen. Så att det, på så sätt är det ju pedagogiskt viktigt att ibland visa på case.
Mm.
Jag brukar ju använda unicorns bara, för idag finns det 1200 stycken. Så nästan alla som jag träffar idag, oavsett vad de jobbar med, så kan man hitta såna här bolag som redan är värderade till minst $1 miljard som pysslar med någonting som ska döda deras affär. Och det är ju ett bra sätt att exempel. Då har man redan fått det här att funka så tillvida att riskkapitalisterna öser in minst $1 miljard. Så varje morgon klockan 8 så går $1 miljard till jobbet minst liksom, och jobbar 100% fokuserade på att förstöra hela er affär. Och det är i alla fall ett sätt att argumentera lite för att djungeln är liksom inte tom där ute.
Det är en ganska bra varningsflagg.
Ja, men det är inte till för att skrämmas, utan det handlar om att så här, det händer nu.
Mm.
Det här vi har pratat om, vi har ju snackat om under alla mina 12 år, så har jag hela tiden varit med om att höra hur alla pratar om agilitet och anpassningsbarhet och att vi måste vara innovativa och snabba och så här. Och det är ju bullshit. För att vi har liksom, om vi tittar bakåt igen, om vi tänker Kierkegaard och vi försöker förstå livet och titta bakåt, så ser vi så här, vi har haft 4 decennier med billig energi, ända sedan 70-talskrisen. Vi har haft 3 decennier med en säker och trygg värld, vi som har varit kompisar med USA sedan muren föll. Vi har haft 2 decennier med billig arbetskraft sedan Kina gick med i WTO. Och vi har haft drygt 1 decennium nu med liksom sån här riktigt börsrally. Så att även de som har varit svindåliga på att anpassa sig till förändring har haft det riktigt bra.
Mm.
Det har liksom, ta fastighetsbranschen nu exempelvis. Det har bara, det enda som har krävts att du har varit modig nog eller dum nog att sätta din kråka liksom på en låneansökan. Mm. Den som lånar mest vinner liksom. Och så har vi bara kört. Så det har gått skitbra för alla.
Mm.
Nu här plötsligt efter pandemin och nu med den här nya världen, så ser vi så här, nu navigerar vi in i ett landskap där faktiskt agnarna kommer skilja sig från vetet.
Mm.
Och det är ju mycket mer spännande.
Ja, verkligen. Verkligen. Betydligt mer utmanande. Kalla utifrån ditt perspektiv när du ska bygga program. Hur tänker du kring?
Ja, nej, men vi är ju ofta i diskussion. Nej, jag har haft Stefan ett par gånger faktiskt bara historiskt. Det ska bli fler gånger. Men ett par gånger har det varit. Nej, men vi sitter ofta i diskussion med kunder precis och landar i så här, men vad handlar det här mötet om? Vad ska det här ge för någonting, och vad vill ni, vad ska vi kommunicera här för någonting? Och finns det läge, finns det ett intresse för en extern synvinkel? Ja, det finns det ganska ofta ändå. Okej. Ja, och sen har ju vi en favoritlista, folk som vi har sett och jobbat med massa gånger som jag tycker, ja, men de här levererar, de här är bra av olika skäl. Stefan är med på den listan faktiskt. En av 35 namn typ på den listan, tror jag det.
Ungefär så många platser de hade på er flyg.
Ja,
och de säger vi själva, men de här gillar vi, de här vet vi är bra, och sen så kan kunden säga, ja visst, men det passar inte. Och då kan jag ringa till Nina ibland, och ibland ringer jag till andra, och ibland så får man googla runt lite igen och kolla lite igen, vad finns det för någonting. Och vissa ämnen är ju väldigt populära och vissa ämnen är mer nischade. Det är ganska vanligt att det är ungefär samma ämnen som kommer upp, ska jag säga. Häromdagen hade jag en region som sa, du, vi har utmaningar hur vi ska kommunicera med våra unga anställda. Den har jag aldrig fått förut. Då var jag själv så här, det är en jättebra brief. Vi anställer nu jättemycket unga, men dels måste vi rekrytera in dem. Och sen när de börjar här så märker vi att vi har en jättegammal ålders, vad säger man, trappa på våra chefer. De når inte ut, det är dålig stämning. Vem kan prata om det? Och jag var verkligen, jag vet inte. Så den har jag skannat runt igen. Kanske Mr. Hyttfors, jag vet
vill
inte.
Vill du ha svar, eller?
Du kan svara. Det kan du göra nu.
Du kan få det sen.
Men man blir ju glad när man får de här lite mer kallade originell brief ändå, som är så här, men det här är ju ett kul, det är ett problem. Men kunder är ju inte alltid de är ärliga med oss med problem. Det är så här, men det ska bara vara lite fint.
Ja, det där
tycker
jag
är mysigt.
Nej, precis.
Det är faktiskt inte det. Man kommer fram till det tillsammans. Så får man också en känsla för, jag hade precis ett kundmöte innan den här inspelningen, och värdet av att sitta med de här två och se de personerna. Alltså det här är ju jättemycket fördomar. Liksom, vad har de på sig? Hur låter de? Vad säger de? Hur interagerar de? Vad gillar de? Vad har de gillat tidigare? Vad går de igång på? Men jag slänger ut ett namn för att se hur går de på det här. Liksom. Så ger det någon form av riktning.
Mm.
Det är ju det roligaste av allt. Det är ju som en en annan typ av psykologsoffa som man kan ägna sig åt i mitt jobb. Men det där är ju en bra fråga. Relevant.
Mm. Ja, men det, man blir ju glad när man får den. När det är faktiskt
och det där är ju det som Nina säger nu. Jag upplever ju det själv. Även om inte jag sitter med då i många av era samtal så känner jag att det där är någonting man kan nyttja. För jag vet ju också att de vet väldigt sällan. Din brief som du sa nu, den var ju skitbra. Men oftast så är det ju faktiskt som så att de har en tanke. Och den tanken börjar ofta med ett ämne. Eller då ett namn. Och man känner själv så här att de är så fast. Kunderna och generellt sett är ju ofta väldigt fokuserade på innehåll. Och som föreläsare så vet jag så här att ja, för mig i alla fall så har aldrig innehållet varit primärt. Utan jag tänker så här, närvaron är allt. Om de känner att jag förstår dem och pratar till dem. Så här. Men det kan vara att man utmanar. Jag menar, jag var på Handelshögskolan i Oslo förra veckan och det var ju, du vet ni hur det är på akademin. Det är professor efter professor efter professor och sen ska jag avsluta och det kändes så här perfekt att gå upp och säga så här, och jag är inte professor och jag tror att kunskap kommer inte hålla sitt värde. Så då har man liksom deras attention direkt. Och så får man ett intro och de hade aldrig valt en föreläsare som hade haft liksom det som sitt intro eller etikett. Men nu sitter de ju redan där och jag har micken. Så det är bara att köra och så får man vända den sen. Och så får man feedbacken att det här var liksom någonting helt annorlunda och de tyckte det var väldigt intressant. Och vissa, de som man inte hör, de tyckte det sannolikt att det var bullshit då, eftersom jag inte var
professor. Eller de tänker fortfarande kanske.
De tänker. Ja. Nej, men det är så återigen, det är väldigt viktigt att ha med sig att min bild i alla fall som föreläsare är att kunden är väldigt fixerad och fokuserar på innehåll. De säger ju alltid till mig, så här, kan du mejla presentationen? Och så här, det är ju fan, jag som är presentationen svarar jag då, så här, den går inte att mejla. Och så börjar man där någonstans.
Hur mycket anpassar du? Hur anpassningsstyrt är det? Alltid kundanpassat? Eller
ja, men både ja och nej. Ja. Jag skulle säga det som att som föreläsare så återigen olika. Men för mig så blir ju närvaron nummer ett. Och närvaron kan ju vara som så att den föds i stunden. Jag försöker exempelvis alltid att nyttja möjligheten att vara med innan jag ska prata. Vilket gör att jag kan snappa upp vad de pratar om. Det finns ju i nästan alla såna här sammanhang andra som är på scenen. Mm. Chefer kanske eller kunder som drar sina case och så. Det är ett enkelt sätt att exempelvis låna in saker för att jag ska få dem att känna att det blir en ännu tydligare röd tråd. Mm. Hur hänger det här jag pratar om ihop med det som de faktiskt har pratat om? Så. Men det kan vara olika saker. Så att, samtidigt som då svaret är att de här föreläsarna som går omkring och säger så här, jag håller aldrig samma föreläsning. Det är så här, det är ju bara ren bullshit. Mm. För det finns ett enkelt sätt, tycker jag, att alltså, vad är skillnaden mellan proffs och amatör? Ja, då brukar jag bara svara så här, proffs, de gör samma sak för olika människor. Amatörer, de gör olika saker för samma människor. Mm. Så det kan du tänka på hur du lagar mat exempelvis. Ja. Som amatörkock, varje gång du har samma jävla gäster, hela tiden varje gång. Så du måste hitta på någon ny maträtt varenda gång. Jobbar du i Operakällan så får du slå den där bean varenda kväll. Liksom. Det är ditt jobb.
Bra liknelse.
Så att, kom ihåg det. Det finns ett fundament, det är som en julgran. Men sen hänger man på lite olika pynt beroende på vem som ska dansa runt.
Det där är det skönaste med att jobba med en eventbyrå tycker jag. Därför att där har ju kunden lite grann tvingats tänka på vad de ville säga innan.
Ja, vi stöter på dem lite innan den kom.
Ja, men precis. Och men är ändå påfallande ofta. Man landar i, först väljer man en lokal sannolikt för att man ska boka ett datum. Och så gör man de praktiska sakerna. Och sen börjar man fundera på vilken talare innan man har funderat på vad man själv vill kommunicera. Mm. Det händer rätt så ofta. Och jag tror att där skiljer sig säkert inte våra jobb så mycket åt. Och där du också sen tar vid, Stefan. I att man försöker liksom få ihop dagen till någon slags helhet. Som också gärna ska rimma med någon slags riktning som man har då alla de andra dagarna.
Mm. Ja, men det är en stor del av vi sitter och tjatar med kunder hela tiden. Ja. Och det här klassiska, det tror jag inte Stefan är med. Du touchar på det förut, det här med dag två, talaren. Den stackaren som de säger så här, du, alla kommer vara otroligt trötta dag två. Så vi måste rädda upp det här. Mm. Så vi tar någon rolig person. Jag tror inte Stefan får den frågan jätteofta för du är på en annan...
Ja, men energi är ofta i mer briefen.
Ja, folk är trötta. Ja. Dag två på morgonen. 9:00 måste vi köra igång. Mm. Och festen måste pågå till 02:00. Så är det bara. De här, alltså. Den är ju tråkig. Den där råd slår vi hela tiden om. Nej, vi ska inte göra det. Det är pengar i sjön. Mm. Talare ska ligga. En Stefan-person som här ska sitta. Det ska vara dag ett alltid. För den ska sätta rita upp en bild.
Som men
vi ska
prata om sen. Som svar på det här ämnet. Om man tänker... alternativet till det här, om jag varje gång skulle testa en helt ny, alla mina tankar är helt, helt färska, mm. de har aldrig tidigare testats, det är ju på gränsen till vårdslöst, mm. det är för om jag tar ansvar för, du säger nu dag två, mm. de är trötta, vi har jobbat, vi behöver inte prata bakfylla längre, för det är ju jättemånga som har konferenser nu utan att det är massa alkohol inblandat, mm. men det kan vara som så att det har varit väldigt intensivt och väldigt mycket, mm. nu måste vi få upp energin lite grann så här. Då har man ju, då ska man också ta ansvar för att jag vet att de kommer att tycka att det här är intressant, mm. Och då kan man ju inte gå dit och alltid nej, men det är så här, om man inte gör det två föreläsningar om året, då kanske man kan göra det så här. Men om man gör någon i veckan eller något sånt där, då måste ju, det är väldigt egoistiskt, för man gör ju egentligen all form av förnyelsearbete gör man ju mer för sin egen skull än för kunden, mm. för man blir tröttna på sig själv, man blir ju jättetrött på att höra sig själv,
mm. och man dessutom inte kommer ihåg vad man gjorde bakåt.
Ja. Då kanske man har
lättare att stå ut. Fan, det där har jag haft sådana här mardrömmar om att vi, jag menar, det är inte så ofta längre som jag gör flera om dagen, men ibland har det varit så att man pusslar ihop någonting och lyckats göra typ tre jobb på en dag eller någonting. Och då tänkte jag så här, det är det värsta mardrömmen som finns, att man skulle stå och prata för en grupp och så dra ett case som man drog för 5 minuter sedan eller 10 minuter sedan liksom, för att man är så rörd i huvudet som man har liksom inte ens. Ja, då är man riktigt senil.
Då är det farligt. Ja. Det är inte när. Då är vi inne på när det kan gå lite fel. Bloopersmässigt och sådär.
Ja, det är lite svårt att hitta hit.
Ja, vi börjar där. När har det gått tokfel, Nina? När har du något case?
Alltså det här är ju en spännande fråga. Jag står ju inte på scen så ofta, tack och lov. Jag har ju lite Tourette's. Så att,
du har klarat dig bra än så länge.
Jag har klarat mig hyfsat. Men det finns ju massa roliga saker. Man kan läsa snett i system och ge förra årets pris till någon. Och jag var tvungen att liksom komma tillbaka. Och när jag funderade på så här, vad är det jag rådger alla till, så går jag tillbaka till min egen utbildning av en samhällslärare som en gång sa: det gäller att ljuga så lite som möjligt. Mm. Så alltså, vad gör man då? Jo, man talar om att du, det pris jag gav till dig var fjolårets pris. Och det skiljer ganska mycket. Sorry, jag gjorde fel. Och inser efteråt att det här kommer sannolikt att svida lite. Men det kommer också bygga förtroende. För de förstår att jag är inte ute efter att jävlas eller... Ja, livet händer liksom för oss alla. Mm. Ja, men jag är glad att jag inte står på scen. Men det gör ju du, det kan ju hända grejer.
Ja, alltså jag tänker så här. Först så jag inte glömmer det, så vill jag faktiskt säga att det brukar jag vara noga med att berätta för dem som är lite nya i branschen. Så här, att kom ihåg en sak, att när det felar, oavsett om det är tekniken eller om det är innehållet i programmet eller om det är någon som, alltså så fort det felar så har du ett fantastiskt unikt tillfälle att göra kunden extra nöjd. Mm. Så det är faktiskt det bästa som kan hända egentligen på så sätt, om man har rätt inställning. Jag menar, jag har varit på konferenser där de kommer fram innan och säger så här: du, det har skitit sig för hon som ska komma efter dig har ringt och sagt att hon är magsjuk. Ja, men jag löser det, jag kör en timme till. Mm. Och det är så här, helt plötsligt så är man ju så här 6,5-gradig skala. Så att det är ganska lätt att ändå med rätt inställning nyttja de här sakerna till och se att, ja, fan, nu sket det sig, nu kan vi överleverera så, liksom. Mm. Ja, och annars, jag skulle vilja säga så här, de flesta, jag har peppa då inte varit med om så många gånger att saker och ting har gått så snett så att det skadar kundens vad ska vi säga, recension av hela den här upplevelsen. Så. För på något sätt så ser man alltid till att det ska i alla fall inte hända. Och jag har under de här 12 åren faktiskt bara en gång råkat ut för att inte kunna ta mig till platsen på grund av att allt flyget är nedstängt på grund av snöstorm. Då var jag ju inte den enda den dagen på den konferensen i Trondheim som inte kunde komma. Liksom. Så att det, på sätt och vis, men det brukar oftast vara logistik. Mm. Det,
jag, så du har aldrig skrivit upp på fel scen eller inför fel publik?
Jag har kommit in på fel konferens och insett när de står och pratar om helt plötsligt liksom temat för dagen att vänta, det här, finns det något till hotell på den här flygplatsen? Ja, det är ett brev här. Liksom, så, okay. Jag har... Alltså jag tror så här... Jag tror värsta bloopen är ju... Det är då mina utmaningar. Liksom. Jag satt här om natten och åkte över Bottenviken. Kom fram 4:30 på morgonen i Juveskulle. För att jag var i Luleå kvällen innan och insåg att fan, här har jag tagit med vatten över huvudet. Så. Och det är ju inte så bra när man landar på platsen 4:30 och ska börja 8.
Nej.
Men det är så här, det är mitt problem. Det får aldrig kunden veta. Den värsta som där var när vi skrattade åt det lite förut när vi pratade om... Det var när jag skulle köra koloskopi en gång. Och det hade jag aldrig gjort tidigare. Innan man gör det så måste man rensa systemet och då tar man laxermedel. Jag hade ju som sagt inte prövat det så jag hade inte så stor respekt för det här. Men jag tänkte att jag skulle föreläsa i Stavanger den dagen och tänkte lite så här. Det blir perfekt för då hinner jag, om jag flyger dit i tid, mellanlanda Oslo, kommer Stavanger, dricker den här lösningen. Då kan jag göra mitt på toaletten och sen gå upp och köra föreläsningen och sen åka hem. Det var bara det, timmarna gick och det kom ingenting efter jag hade svept den här lösningen. Så att sen mickade de på mig och så var, och det var dessutom 90 minuter på scenen. Och då kan jag ju säga så här, jag menar, folk brukar ju säga att det är lite läskigt att stå på scen. Vad är det värsta som kan hända? Det är väl, att skita ner sig inför publik, så här, det är inte helt kul.
Svårt att förklara.
Ja, så att, men gudskelov gick det bra. Det brummade till i magen först när jag var tillbaka på flygplatsen. Men jag kan ju säga så där i efterhand. Jag berättade det för läkaren där sen, som gjorde koloskopi. För han berömde mig över hur rent och fint det var. Så berättade jag det här då. Han skrattade ju så han höll på, liksom, fick avbryta den här. Han tog in sköterskor och berättade den här dåren. Jag brukar rekommendera folk att inte ens gå ut med hunden när de har druckit det här. Så,
okay.
Så det var ändå en spännande upplevelse att stå där och veta att jag har det här i systemet.
Ja.
Man blir ju lite nyfiken på dig, Carl, med liksom alla event. Alltså där det är potentiellt mycket mer som kan hända.
Ja, det har hänt massa jäkla grejer genom åren, verkligen.
Vilken är den bästa då?
Ja, jag brukar ju vara lite panelgubb, eller jag brukar ju ha några bloopers med mig själv när vi kör den här podden. Nej, men jag ska försöka hålla mig till ämnet, men jag tänkte inför den här så tänkte jag, vad har knäppast varit med inom talaresegmentet? Men jag är också ganska imponerad, det är ganska sällan som talare gofar eller att det händer någonting sjukt, sådär, att de säger det, hej Volvo, när man gör det för Saab, eller vad det nu är. Nej, eller att folk blir sjuka och sådär, det är ganska sällan.
Sjuka är otroligt sällan.
Ja, det är väldigt sällan man ringer
de här. Ja,
men vi har haft interna talare, det är en annan historik, det pratar vi inte om idag, men när kunden själv säger så här, men du, den här killen, han som kommer, han är jäkligt rolig, alltså vi måste ge honom 10 minuter på scen för han kommer berätta ett budskap på ett väldigt roligt sätt och det är aldrig roligt liksom. Det blir alltid sådär, hemskt. Det finns ju många hemska minnen från det. Men vi har haft det här strömavbrott, vet jag, en gång när vdn sa, och det var en ny vd på ett stort fastighetsbolag som skulle lanseras för hela firman. Och verkligen så här på cue, det var när han sa så här, hej vad kul att se er, jag heter Fredrik, jag är ny här. Och hörni, den stora grejen nästa år, det kommer bli det här. Gör så med handen, för er som inte ser mig, och där går strömmen. När han säger så här, den stora grejen nästa år blir det här och det blir helt släkt.
Cool effekt.
Ja, timing, ja, verkligen.
Hela Bålsta kommun, där vi var på Aronsborg då. Då blev det förvirrad stämning och så fick vi ha krigsråd, bara vad ska vi göra nu, och det här var i september och då vi ritade om hela upplägget, så då sa vi så här, vi kan inte fortsätta för vi har ingen ström, vi har ingen bilder, vi har ingen mic, ingenting, och det var så här 300 personer, man kunde liksom, det blev inget bra, annars hade man kunnat göra så här, men du kan prata passionerat kan utan mic, men nej, det blev liksom inget bra. Så då fick de gå runt sjön, det finns en stor sjö där ute, så fick alla karta och så sa vi så här, men kör walk and talk, ni får några diskussionsövningar så får ni gå, men det var ju förvirrat där en stund, men sen den där grejen,
det kommer tekniska, aldrig att glömma såklart.
Nej, jag vet, nej. Det blev en klassiker bara.
Jo, men det gör ju det. Och det är precis som Stefan säger, för, och det kan man ju missionera om hur mycket som helst. Liksom. Att när det händer, det är då du har möjlighet att skapa jäkligt bra relation till någon. Om du hanterar det. För bara det är unikt. Mm. Att inte liksom, en del bara väljer att inte svara. Men svara upp, säg som det är, ljug så lite som möjligt och fix, lös det liksom. Mm. Då har du vunnit mycket i det. Och det är rätt kul.
Mm. Saker händer.
Ja.
Eventpodden. Hörrni, tack för ett otroligt trevligt samtal. Vi har lärt oss massor om framtiden. Rockstar för turisten. Vi har lärt oss hur man väljer rätt talare så ofta det går. All lycka till framåt. Hoppas vi ses på ett event framöver.
Tack.
Tack.
Tack för att
du är med. Eventpodden.